Idag är palmsöndag. Och det är första dagen på, man skulle kunna kalla, påskveckan. Vi går in liksom i en vecka nu då vi ska fokusera lite på Jesus död och uppståndelse. Vi har flera gudstjänster i veckan som kommer i Stigsjö, Viksjö och här. Tillsammans med Philadelphia i Stigsjö. Och det ska bli riktigt kul att få fira påsk och få fira och reflektera över liksom korset en liten stund. Men när jag läser liksom texten som är för palmsöndag så fastnar jag vid en grej. Vi ska se, det är inte säkert ni gör det, men man liksom, ibland blir det så här att den helige ande lyser på någonting. Och när han gör det för mig, då ofta tänker jag att det vill jag dela med mig av till er. Så det, jag tänkte fastna vid ett ställe idag i den texten, som palmsöndagstexten. Så om ni har en bibel, häng gärna med till Johannes kapitel 12 och vers 12. Det blir mycket bibelord idag, så jättekul om ni kan hänga med lite i bibeln också, i den egen. Och då står det så här. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade, Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels kung. Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det, som det står skrivet. Var inte rädd, dotter Sion, se din kung kommer ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod först inte detta, men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att det var skrivet så om honom och att man hade gjort så för honom. Ni vet den där känslan när någon sätter en säck ovanför ens huvud och knuffar in en i en bil och kör iväg till okänd destination. Nej, okej, ni kände visst. Jag har varit med om det mer än en gång, tyvärr. Och när man åker där, ingen aning vart man ska, man ser ingenting. Man försöker liksom ändå förnimma på något sätt, vad är det som händer? Vart är vi på väg, vad ska hända nu liksom? Man försöker ta sina sinnesintryck på andra sätt än eftersom man inte ser något. Och det där känner jag på något sätt, när jag tittar på lärjungarna ibland, då är det som att de är med om en massa grejer och de försöker verkligen förstå. Men det är som att de har något ovanför huvudet, liksom, en slöja. Någonting som gör att de begriper inte riktigt. Men de vill följa med, de vill förstå. Och de vill vara kvar hos Jesus ändå. Liksom. Men i alla fall, den här texten, palmdagen, palmsöndag. Det är liksom, som sagt då, första dagen i den här påskveckan. Och lite kort bara om vad det är som händer här. Jesus rider alltså in i Jerusalem på en åsna. Och det här har ni hört många gånger, men att det symboliserar ju att han kommer in som en kung men erbjuder fred. För normalt sett, om en kung red in i en stad så red han på en stridshingst och symboliserar makt och sådär. Att han kanske erövrat staden till och med liksom strid. Men Jesus rider in på en åsna och symboliserar att jag är kung, men jag kommer med fred. Erbjuder fred liksom. Och sen, men att vifta med sådana här palmblad när han kom då som en kung på det sättet, det symboliserar ju för judarna att de välkomnar en politisk kung, kan man säga. Det var så de gjorde. Det gick tillbaka till Maccabeerna, om ni känner till dem. Det var ett sätt att liksom hylla Jesus för att nu ska han komma och rädda Israel. Nu ska han köra ut romarna ur Jerusalem och Israel och upprätta Israel igen. Alltså som en politisk nation. Typ så. Så de välkomnar Jesus som en politisk ledare. Och det vet vi att det var inte Jesus. De hade inte riktigt förstått vem Jesus var. Liksom. Samma grupp som ropar Hosianna här kommer om några dagar ropa korsfäst honom. Är ni med? När de inte levde upp till hans, när Jesus inte levde upp till de förväntningarna som de hade på honom, då ville de ha någon annan då istället. Då dög han inte längre. Och det där måste vi faktiskt, det måste stämma till eftertanke även för oss. När du välkomnar Jesus in i ditt liv, vad förväntar du dig av honom? Alltså, vill du att han ska bara bekräfta dig, ge dig allt du ber om och att han ska liksom välsigna dig? Eller vill du liksom ta emot Jesus i ditt liv och följa honom på den vandring som han kommer leda dig på? Som kanske kommer gå genom lidande, genom smärta, genom vad som helst. Vill du tro på honom för den han säger att han är? Och vill du lyda honom och det ord som han har gett oss, Bibeln? Eller vill du liksom tro på en egen tankeprodukt om Jesus? För det var det de gjorde när de välkomnade Jesus här. Men i alla fall, det jag fastnar för är att lärjungarna, de fattar inte. Och jag känner verkligen igen den här känslan. Jag är ju gift, nämligen. Har ni någon gång tänkt sådär liksom att man fattar inte ens fru eller ens man. Men man älskar personen ändå. Vet ni vad jag menar då? Man pratar med varandra och man liksom förstår inte riktigt vad man menar. För man tänker så olika. Man har liksom, men man älskar varandra ändå. Och den relationen verkade lärjungarna ha till Jesus. Det återkommer hela tiden. De fattar inte vad han gjorde. Men de följde honom ändå. För att de älskade honom. Vi ska ta nästa exempel här. Lukas 18 och 34. Här är en av de här sakerna som lärjungarna inte kunde förstå. Lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem och de fattade inte vad han menade. Står det i den här versen. Det här återkommer hela tiden. Alltså det här påståendet att lärjungarna förstod inte. Här alltså Jesus precis innan i verserna före förklarat för dem att jag ska gå upp till Jerusalem. Jag ska dö. Och efter 3 dagar ska jag uppstå igen. Alltså han är verkligen tydlig. Alltså till sina stackars lärjungar. Nu ska jag till Jerusalem. Jag kommer att dö. Men sen kommer jag uppstå igen. Har ni förstått? Och det står ändå, de fattar inte. Alltså, det är som att det bara går in där och ut där. Och det är faktiskt ett ord här som fördolt. Jag tittade på det grekiska ordet. Det är krypto på grekiska. Det betyder att täcka över någonting. Att dölja. Att liksom lägga någonting över någonting. Att gömma det. Hålla det hemligt. Lite som en slöja framför ansiktet. De kunde inte förstå. Det är som att hur mycket de än ville förstå så kunde de inte förstå korset. Och här börjar man skönja en form av igenkänningsfaktor. Är ni med? Vi går in i påskveckan nu. Vi älskar Jesus. Men ärligt talat, fattar vi verkligen korset? Fattar vi verkligen varför Jesus dog? Är ni med? Det är ändå lite att reflektera över. Jag tror inte man ska bara skratta åt lärjungarna och tycka att de var liksom efterblivna. Liksom. Utan det här är liksom någonting som Gud döljer på något sätt. Men som tur är så stannar det ju inte där. Men vi går vidare. Vi har några fler bibelord, ganska många. Här har vi Markus 8 och 17. Här har Jesus gjort ett mirakel med bröden. Och då så säger Jesus 3 gånger om man läser det längre stycket. Förstår ni fortfarande inte? Fattar ni inte? Och så säger han 1 gång till. Förstår ni inte? Alltså? Jag har precis gjort så här och ändå liksom. Hallå? Säg vad ni tycker. Är Jesus sur här? Eller? Är han besviken på dem? Eller vad alltså... Han låter lite tuff ändå, eller? Uppgiven är ett bra ord. Han vill liksom att de ska förstå, men det går inte in liksom. De fattar inte vem han är på riktigt. Och han blir uppgiven, det är ett bra ord. Men sen står det, har ni förhärdade hjärtan? Och det fastnar jag för också, för det verkar Jesus ändå vara lite sådär. Det hoppas jag att ni inte har. Liksom. Det är en sak att ni inte fattar allting. Men akta er för att ha förhärdade hjärtan. För det, då snackar vi. Liksom. Det är ett ord som heter poro på grekiska. Det kommer från ett ord som har att göra med att en slags sten. Alltså att man blir hård som en sten. Eller att man gör någonting hårt. De som hade förhärdade hjärtan har gjort sina hjärtan hårda. Jag gick på ICA Maxi med Amelie härom veckan. Och hon ville ha macaroni and cheese. Och det finns inte längre här på ICA Maxi i stan. Så vi var på Birsta. Och så gick vi där och tänkte leta efter macaroni and cheese och köpa till Amelie. Så jag gick där med min lilla dotter och i korridorerna och letade liksom och kunde inte hitta. Och Amelie bara, men fråga personalen. Det står ju inte. Nej, jag ska gå här och leta. Och så håller man på och Amelie bara, jobbigt att gå följa efter varenda fram och tillbaks liksom. Fråga, de är ju där högre så att de ska höra att hon säger så till mig. Och jag bara, nej, jag går leta. Det är lugnt, Amelie. Och sen bara, tyvärr Amelie, de har ingen macaroni cheese här. Liksom. Vi får ge upp. Liksom. Lite det där känslan jag får av att om man förhärdar sitt hjärta. Man liksom bara, nej, jag tänker inte lyssna. Jag tänker gå min egen väg. Jag tänker göra som jag själv vill. Och även om jag vet att det är bättre att fråga personalen. Och det är till och med någon som säger åt mig att göra det. Så förhärdar jag mitt hjärta. För att nej, jag tänker inte göra det. Någon som känner igen sig. Alla män förmodligen. Och det här vill jag att vi ska gräva ner lite till. Det blir nästan som ett bibelstudium idag. I Johannes 12 och 37. Så står det ett speciellt bibelord här som är lite intressant i den här aspekten. Trots att Jesus hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Nu pratar vi inte längre om lärjungarna utan om det judiska folket. Alltså de som inte trodde på Jesus. Trots att Jesus hade gjort så många mirakler helt öppet inför dem. Så ville de inte tro på Jesus. De såg miraklerna. De fattade att det här kan bara vara från Gud. Men de ville inte tro. Och då står det så här i vers 40 där. Han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärta så att de inte ser med sina ögon. Och förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helad av mig. Gud själv har då, och det här är lite svårt att förstå. Så att vi kanske får hjälpa varandra att förstå här. Gud har alltså gjort deras hjärta hårt. När de inte ville tro. Det är det här som är att synda mot en helig ande. Eller att häda mot en helig ande. Bara som en parentes. När man förstår att det är från Gud. Men man väljer att inte tro. Då kan man ju heller inte tro. Man har själv gått i liksom valt att inte tro. Och de här människorna ville inte tro och kunde därför inte tro. Det är inte så att Gud har liksom tvingat dem att inte tro. Men de vill inte tro och då kan de heller inte tro. När vi möter Jesus så har vi ett val. Och det vi väljer får konsekvenser. Väljer vi att tro på Jesus så kommer han att ta emot oss. Och ge oss Guds rike. Är ni med? Och frälsning. Men väljer vi att inte tro på Jesus så kommer vi också själva gå bort från Guds rike. Och det får konsekvenser. Liksom. Det är inte så att Gud vill det. Men det blir så. Och det är som om du skulle vara ute i öknen och ha slut på vatten och är liksom törstig så att du håller på att dö. Och så kommer någon och erbjuder dig ett glas med vatten. Och du säger, nej jag vill inte ta emot vatten från dig. Nej. Nej, men gör inte det då. Liksom. Alltså, men det är bara, du får ju skylla dig själv då. Liksom. Här, du får det av mig. Jag erbjuder vatten helt gratis. Det är bara att ta emot. Nej, jag vill inte ha vatten från dig. Nej, man blir så förvånad. Men okej, strunt i det då. Liksom. Lite den liksom. Vill du inte ta emot Jesus och tro på honom, så måste du ju inte. Men när du har gått in på den vägen att gå bort från Jesus, då förhärdar du ditt hjärta. Då går du längre och längre bort från det. Men en liten sak till om det där. Jesus gjorde mirakler för både fariseerna som inte ville tro och för lärjungarna som ville tro. Vad var skillnaden? Jo, lärjungarna fattade inte, men de älskade Jesus. Och de ville tro. De ville vara med honom. Det är egentligen skillnaden. Fariseerna, om de fattade inte, svårt att förstå, men de ville inte ha med Jesus att göra. Så det enda egentligen som Jesus kräver av oss, det är att vi ska vilja följa honom. Det är inte att vi ska förstå. Är ni med? För det är uppenbart om du läser evangelierna. De förstod inte. Men det sa han inte heller var ett krav. Utan kravet är att vilja följa, att älska Jesus, att tro på honom, att följa honom. Men måste man förstå? Nej. Fler sådana här bibelord om korset till exempel. De förstod inte vad han sa. Det var fördolt för dem så att de inte kunde fatta det. Och de vågade inte fråga honom ens. De började till slut, liksom, när det var så ofta att de inte fattade vad Jesus sa. Så det är nästan man får känslan av att de börjar inse att det kanske inte, vi skämmer ut oss om vi hela tiden ska fråga när vi inte förstår. Liksom. Lärjungarna förstod inte heller uppståndelsen. Från Johannes 20 och 9 där. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Och om, ärligt talat, om du hade varit en lärjunge och Jesus sa till dig att han ska dö. Han ska vinna seger genom att dö. Och han kommer uppstå igen efter 3 dagar. Hade du trott på det? Hade du liksom, om vi ska vara ärliga mot oss själva, hade du begripit liksom vad han pratade om? Hade du förstått? Och det här är lite av påskens mysterium. Hur Jesus kan vinna seger på ett helt ologiskt sätt. Normalt sett, hur vinner man en seger? Hur vinner man ett krig? Hur vinner man i hockey? Genom att göra flest mål. Genom att vinna kriget, är ni med? Genom att besegra sin motståndare. Och vad gör Jesus? Han vinner genom att dö själv. Det går inte riktigt att förstå. Och jag tror att det är viktigt att ödmjuka sig inför att man förstår inte kanske alltid de här sakerna. Men man vill tro på Jesus ändå. Men vi ska inte hävda och liksom vara stolta i oss själva och mena att vi kan förstå alla de här grejerna. Det är någon form av mysterium. Liksom. Men här är ett exempel från Johannes 13. När Jesus har tvättat fötterna på sina lärjungar. Och Petrus protesterar. Och då säger Jesus. Vad jag gör förstår du inte nu. Men längre fram kommer du att förstå det. Så det verkar ändå som att man kommer att kunna förstå någonting mer åtminstone. Så småningom. Nu börjar jag skönja hopp här lite. Jag kanske inte kommer förstå allt, men någonting finns det som Jesus säger. Det kommer komma en tid, Petrus, när det går för dig att ändå begripa någonting av det här jag gör nu. Då kommer du komma ihåg allt det här jag har sagt vid ett senare tillfälle. Så hur ska man då göra för att förstå? Är det någon som vill veta nu när vi har slagit fast att det inte går att förstå? Vi tar den första exemplet som jag har här. Här blir faktiskt Jesus förvånad. De är och grejer lite. Och så frågar Jesus sina lärjungar, vem tror ni att jag är? Vem säger ni att jag är? Och då så svarar Petrus, du är Messias, den levande Gudens son. Och då så säger Jesus till honom så här, salig är du Simon, Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Här har tydligen Petrus förstått någonting nu, äntligen. Har poletten börjat trilla ner. Han har förstått. Jesus är Messias. Och Jesus blir bara, vad sa du Petrus? Ja, det är rätt. Jag kan inte ha förstått det själv. Det måste Gud ha uppenbart för dig. Det är som att Jesus vet om. De kan inte förstå det här. De kommer förstå det senare. De kan inte förstå det nu. Förrän Gud, min fader, uppenbarar det för oss. Så du som sitter här nu, du som liksom lyssnar på det här och läser de här bibeltexterna. Ha ett hopp om att få lära känna Jesus. Att han kan faktiskt uppenbara sig för dig. Att man kan få förstå och få lära känna Jesus. Gud kan uppenbara det i vårt hjärta. Vill vi det? Vill vi liksom komma närmare Jesus? Frågetecken. Men sen säger Jesus, sen befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var Messias. Det står inte där, men i några verser senare där. Varför tror ni att Jesus sa att de inte fick berätta det? Ingen som vågar svara? Varför fick inte... Nu har de ju kommit på det äntligen. De har förstått. Jesus är Messias. Varför skulle de inte få berätta det? Tiden var inte inne. Någon mer? Vad sa vi i början? Vad ville judarna göra med Jesus när han red in i Jerusalem? Till en politisk kung som skulle köra ut romarna och starta krig. Skulle Petrus och de berätta att nu har vi Messias här. Då skulle de försöka göra Jesus till kung med våld. Och Jesus säger, nej, jag har inte kommit för att bli en politisk kung. Jag kommer vara det i framtiden när jag kommer tillbaka. Men inte nu. Nu ska jag dö på korset. Det är vad jag har kommit för. Därför fick de inte. Det finns en risk att man använder Jesus som ett slagträ för sin egen agenda, för sina egna syften. Och det vill inte Jesus vara en del av, helt enkelt. Han säger bara, nej, berätta inte det här. Nästa sak jag vill lyfta fram, hur man kan lära känna Jesus, hur man kan få förstå vem han är. Jo, genom att han faktiskt öppnar våra sinnen. Det gör han nämligen, ni vet, efter korset, efter uppståndelsen, så Emmausvandrarna, som vi kan läsa om i Lukas kapitel 24, det står att två lärjungar var ute och gick. Och de pratade om Jesu död och uppståndelse. Och då kommer Jesus där, uppenbarar sig för dem och går med dem en sväng. Och frågar Jesus, vad pratar ni om? Och då står det sen att han öppnade deras sinnen så att de förstod skrifterna. Alltså Jesus kan öppna dina sinnen. Så att du kan förstå vem Jesus är. Och få förstå korset i betydelse i ditt liv. Det går alltså. Jesus kan göra det. Och de Emmausvandrarna, de säger så här. Vi hade hoppats att Jesus var den som skulle frälsa Israel. Alltså de hade hoppats att han skulle vara en sån här politisk kung. Som kör ut romarna. De hade hoppats på det. Men Jesus bara nej. Och så öppnar han deras sinne. Det är lätt hänt att man vill göra Jesus till sin egen bild av Jesus. Alltså om ni förstår vad jag menar. Nästa grej vill jag också lyfta fram. Den etiopiska hovmannen. Här är en till person som är ute och reser. Har varit i Jerusalem. Tror på Gud och vill lära känna honom. Och sådär. Men så åker han hem till Etiopien. Och Filippus kommer dit och han ser att han läser Bibeln. Och Filippus frågar, förstår du vad du läser? Ja, men hur ska jag kunna göra det om ingen vägleder mig, svarar Etiopien. Och då börjar Filippus förklara evangeliet om Jesus för honom. Du kan alltså hjälpa någon att förstå vem Jesus är. Du som har mött Jesus kan alltså vara en vägledare åt andra. Och hjälpa dem att förstå vem Jesus är. Precis som Filippus fick vara. Jag kanske inte ska läsa hela den här texten. Eller vad säger ni? Men jag vill bara fastna vid några detaljer här. Det är ett jättefint bibelord verkligen. Första Korintherbrevet kapitel 2. Här ska ni stryka under mycket om ni gör sånt i er bibel. I vers 9 står det där. Det här är en text som handlar precis om det här. Att man inte kan förstå världen, som Paulus skriver, kan inte förstå Jesus och korset. Men, skriver han, vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Alltså den helige ande kan uppenbara de här sakerna för oss. Han kan lysa på Jesus och lysa på korset och lysa på liksom vem han är. Han kan göra det. Och det har han berett åt dem som älskar Gud. De som älskar Jesus. Så där verkar vara nyckeln till att få lära känna Jesus. Och få förstå liksom de här sakerna. Korsets mysterium på något sätt. Vad är nyckeln? Att älska Jesus. Man måste alltså inte förstå. Men man behöver älska Jesus. Är det någon här som älskar Jesus? Ja, det var några stycken. Visst vill vi lära känna honom. Och Gud har berättat det så. Han har förberett det så. Att det kommer vara så. Du som älskar Jesus, du kommer få möta honom. Du kommer att få lära känna honom. Och få förstå korsets mysterium. Det som påsken handlar om. Paulus skriver också att en oandlig människa tar inte emot de här sakerna. I vers 14. Det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå. Det är så. Gud har gjort det så. Varför? Det får ni fråga honom. Men han har gjort det så. En vanlig oandlig människa så att säga kan inte förstå korset. Men genom att vi älskar Jesus så kan han, den helige ande, uppenbara det för oss på något sätt. Den där säcken jag hade på huvudet när de körde iväg med den här bilen till okänd destination. När de kom fram så knuffade de ut mig och jag fick sitta där på gräset. Det var mitt i vintern i Stockholm när jag gjorde lumpen. Jag fick sitta på knä med en säck på huvudet och visste inte vad som skulle hända och det var iskallt ute. Man började fundera liksom. Man kunde inte se något. Men man började ju fundera. Vad håller de på med? Vad ska de göra med mig? Och så börjar man fatta liksom. Jag ska ner i vattnet. Ja. Börja förbereda sig på det mentalt liksom. Och så får vi gå två och två ner i. Tar de upp oss liksom. Man har suttit där hur länge som helst och benen helt mosiga liksom. Jag har suttit på knä så länge. Ja, så. Och så är det kallt. Man går där på snön. Och så leder de ner den i en fors. Det enda som gör att den inte är frusen till is är att den är forsande. Liksom. Och de leder den ner i vattnet. Och så säger de, sätt dig ner. Och jag bara, är du galen? Sätt dig ner. Ja, så får man sätta sig ner i den där forsen. Och när man sätter sig ner i iskallt vatten. Allt blod bara forsar ju upp till hjärta och lungor. Så man får börja hyperventilera. Och den där säcken åker så här liksom. Och jag bara, vad håller de på med? Jag vill inte sitta här. Det är iskallt liksom. Och när man till slut har lugnat ner sig. Då säger de, när vi tar bort säcken. Då ska ni springa allt ni har. Ja, ja. Dra loss säcken. Och man ser liksom, det är en helt liksom. En fors och i skogen liksom. Iskallt. Massa grenar och stenar överallt. Och så, där var en lumpa polare liksom. Spring! Och så en kapten som skriker vid sidan om där. Spring! Och man bara, och håller på. Lite så. Ja, men liksom, en helt ny värld öppnas. När säcken tas bort liksom. Och man kan vara med liksom i matchen. Lite så är det med Jesus och korset. Man kan inte förstå Jesus riktigt vem han är. Förrän den där säcken tas bort. Och man får se honom som han är. Vad ska vi göra för att förstå avslutningsvis? Jesus är inne på det också. Ni kommer att förstå. Om någon älskar mig så håller han fast vid mitt ord. Och vers 26 i Johannes 14. Den helige ande ska lära er allt och påminna er om allt. Han kommer att göra det. Så en avslutande sammanfattning. Förhärda inte ditt hjärta. Det går att göra det nämligen. Det går att liksom ta avstånd till Jesus och inte vilja tro. Inte vilja ta emot det som han säger. För det stämmer inte, det rimmar inte med det du tänker. Du vill inte ha med det att göra. Det går att göra så. Då gör man sitt hjärta hårt och går bara längre och längre bort från Guds rike. Nummer två, tro på Jesus även om du inte förstår allting. Du måste inte förstå allting. Det är övertydligt i Bibeln att det går inte att förstå allting. Lärjungarna, de förstod inte, men de ville följa honom. De ville gå med honom. De älskade honom. Och gör du det, om du älskar Jesus, då är Bibeln tydlig med. Då kommer han att uppenbara de här sakerna för dig. Han kommer gå vid din sida och förklara skrifterna för dig. Han säger det själv, han gjorde det liksom med Emmaus vandrarna. Och den helige ande har som ett av sina specifika uppdrag att lära dig om Jesus. Att påminna dig om vad Jesus har sagt. Han har det som sitt uppdrag. Vill du att den helige ande ska göra det, så säg till han liksom, visa mig Jesus. Och ta tillvara på andra, precis som Filippos och den etiopiska hovmannen. Ta tillvara på människor som faktiskt kan förklara skrifterna för dig. Ta tillvara på det. Fråga dem som du har förtroende för. Jag måste få lära känna Jesus mer. Jag vill veta mer. Kan du förklara de här skriftställena för mig? Jag skulle uppskatta det. Ett sånt ödmjukt hjärta. Då kommer den helige ande bara ösa på med massa saker om Jesus. Att få lära känna honom. Få växa i sin tro. Liksom. Ja. Ägna nu, mitt avslutande råd till er, ägna nu den här liksom påskveckan åt att, ja men okej, det är påsk, det handlar om korset nu, nu är det massa gudstjänster här. Jag vill faktiskt lära känna Jesus lite mer, jag vill förstå. Jag vill ta till mig det här med korset. Det var viktigt för Jesus, jag följer Jesus. Jag vill också att det ska vara viktigt för mig. Vad handlar egentligen korset om? Och det återkommer vi till i framtida gudstjänster här, men nu ska vi be tillsammans.